Vad gör du?
Jag fick en present från en kompis i Australien. Han skickade en boomerang till mig och nu ska jag testa den.
När du testar den, ska den komma tillbaka då?
Jag tror det, men ur vägen. Nu kastar jag.
Vad spännande. Men du, hur länge ska vi vänta på?
Duck! Här kommer den! Ducka, ducka!
Välkommen in i DHL Living Room med Simon Wisbrandt och Dan Crew. I den här podden får du smarta tips och råd från experter inom e-handel om hur du kan förbättra kundupplevelsen för dina kunder. Allt från att driva trafik till att skapa kundlojalitet. Hänger ni med? Nu kör vi!
Hörs man? Det hörs vi. Finns det något tävlingsmoment här? Att vi vill ha den bästa podden.
Snyggast, men det har jag vunnit redan.
Man skulle kunna säga att vi typ är igång när ni vill.
Asså. Du är snygg i
Ja, han är så. Men det upptäckte vi förra gången.
Ja, synbra att min pseudopsykologiska examen liksom kommer ut.
Du ska ju inte sjunga
nej.
I mikrofonen. Den misstag gjorde jag förra veckan. Och han har spelat in den.
Okej.
Okay. Så, Simon, din favoritämne.
Vilket var det nu igen? Var det den som hade med retur att göra?
Yes.
Vad roligt. Ska vi prata om det idag?
Det ska vi. Och vi har en fantastiskt bra gäst idag.
Det stämmer.
Men vi kommer ha fantastiskt bra gäster och vi har fantastiskt bra gäster. Vi har haft fantastiskt bra gäster hela tiden. Men den här personen har smeknamnet Mr. Returns. Du kanske har hört talas om det.
All over the news.
All over the news. Men istället för att jag presenterar honom och istället för att du presenterar honom, jag tycker han ska presentera sig själv för han är duktig på det.
Jag håller med om det.
Vilken bra intuition, lite av en power move. En jättefin gäst, men vi har också haft andra fina gäster som också är bra. Men, ja.
Vi försöker ändå hålla ändå så här, likhetsprincipen här nu.
Public service.
Exakt.
Jättekul att vara här, tack för inbjudan. Mr. Returns, ett av mina många alias, Haider Abdo heter jag också. Har jobbat med returer, ja vad blir det nu? 6-7 år. Startade bolaget Returnado för drygt 6-7 år sedan. Eller var ett bolag som hjälpte handlare både nationellt och internationellt att hantera returer mer effektivt. Både med bättre kundbemötande men också genom att hjälpa handlare få bättre lönsamhet och effektiviseringar. Och sen drygt 3 år tillbaks så är vi en del av Enshift. En global ledare inom digitala logistiklösningar. Så det är bolaget Returnado, Unifound, Consignor, Webshipper och Transmart som har blivit ett.
Så du har gått från att vara ett litet eget bolag till att vara en del av ett stort bolag. Hur känns det?
Det känns otroligt ovant.
Kan du inte bestämma själv längre?
Jag skulle säga att det är som att man har gått från att vara väldigt prioriteringsfokuserad. Alltså när man är ett litet bolag och man driver innovativ teknik om man jobbar med i princip en ny typ av marknad för att returer som ett liksom affärsområde och som en tredjepartslösning är ju fortfarande relativt nytt. De flesta handlarna har ju idag inte ett externt system för att hjälpa med returer eller ens externa stöd. Så att det är fortfarande en ganska ny marknad. Vi har ju gått från att vara ett litet bolag som har varit liksom bleeding edge, helt ny typ av teknik, helt nya processer och behövt prioritera väldigt tajt eftersom att vi har begränsat med resurser, till att vi idag är en del av en jättestor koncern som har väldigt mycket mer resurser än vi någonsin har haft. Och det är ju otrolig möjlighet. Men det ställer också helt andra typer av krav på processer.
Ja. Just det, det var den lilla detaljen om processer.
Exakt.
Men vi jobbar också i ett relativt stort företag som har en och annan process. Så att, det är vi vana vid. Så vi kan berätta mer om processer i ett annat tillfälle.
Gud vad trevligt.
Ja, den kan vi ta i podd 900. Vi tar processerna.
Men innan dess så är det ju returer. Varför finns det returer?
Jag brukade prata mycket om många föreläsningar och panelsamtal om retur tidigare och det jag brukade sammanfatta det med det var att retur är ett utlopp för ett missnöje i många fall. Men det i sig heller inte riktigt rätt definition eftersom att det finns kunder idag som köper flera varianter av en produkt för att de är osäkra på vad de vill ha. Så de kanske inte är missnöjda. Det är bara det att de har förflyttat omklädningsrummet hem istället för till den fysiska butiken. Och det kan vara kunder som köper saker och sen så fungerar de inte som de ska. Det är problem med dem. Då vill man göra en reklamation. Det kan vara att man har ångrat sig helt enkelt. Man vill inte ha den här produkten längre. Man köpte den 2 på natten, så det var en häftig grej att köpa, och sen så ångrar man sig. Returer är idag, skulle jag säga, en förlängning av e-handeln. Man har tidigare sett returer, tror jag, i mångt och mycket som en logistikutmaning. Hur ska man hantera paket som kommer tillbaka? Men jag tror att returen, från vårt perspektiv i alla fall, det är en naturlig del av e-handelsresan. Och man behöver, på samma sätt som att man har integrerade fraktlösningar och man har liksom integrerade lagersaldon genom hela flödet mellan butik och online, att man har systemstöd som kommunicerar med andra system kring försäljningen och kundservicehantering, så behöver man se returer som en integrerad del i e-handelsflödet och e-handelsupplevelsen.
Returer kan man ju säga, men returer är slutet på kundresan, men det kan ju också vara början. Man returnerar ju, som du säger, på att man är missnöjd eller bara vill göra ett byte, eller man lite väl sent fredagkvällen fick man feeling och köpa någonting som man absolut inte behövde. Så när verkligheten kommer att fatta, nej, men jag ska inte ha den där saken. Men om man har en bra returlösning, så gynnar ju det dels företag, för e-handlare pratar mycket om retention rate, alltså den graden av återkommande kunder. Så har man en bra returlösning, då är sannolikheten att man får återkommande kunder större.
Absolut. Alltså det finns ju massa studier som visar på att dels att det är mycket billigare att behålla en kund än det att hitta en ny kund. Så bara där, från ett så här ekonomiskt customer acquisition perspektiv, så är det ju viktigt att hålla kvar de kunderna som man har och fortsätta hålla dem nöjda, för att inte tappa den investeringen eller behöva ersätta den kunden med ytterligare investeringar i kundanskaffningskostnader. Men sen, absolut, lojalitet drivs ju av att man trivs med hela upplevelsen kring köpet. Och jag tror också, kollar man på många handlare idag som är framgångsrika, de är ju bra på återköpsfrekvens. Det köpet som jag gör nu, det är ju en del av min CLTV, liksom my customer lifetime value. Jag har ju ett köp idag, men jag kommer troligtvis göra ytterligare ett köp av en skjorta inom 3 till 6 månader. Lite grann det jag menar med att returen är en del av e-handelsresan och e-handelsupplevelsen, och jag skulle till och med säga en del av kundlöftet. Att när du köper någonting av oss, så står vi inte bara för varumärket, vi står inte bara för att köpupplevelsen ska vara bra, vi står inte bara för att du ska få det hemlevererat, men vi står också bakom våra produkter och vi står också bakom vår kundrelation. Och den relationen vill ju både handlaren och konsumenten ska sträcka sig över tid. Ja, det kan vara både början, det kan vara mitten, det kan vara slutet. Men på samma sätt som att det är alltid en bra idé att bemöta kunden på ett kundcentriskt sätt i handelsupplevelsen, och att man har effektiva processer för att kunna nå lönsamhet inom alla delar av e-handeln, så är det viktigt att göra det för returen också.
I din erfarenhet, returns are here to stay. De kommer inte gå bort. Man kommer alltid ha en viss grad av returerna.
Jag skulle tro att det är sannolikt, ja. Att returer kommer finnas kvar. Jag kommer ihåg när vi började prata om returer. Vi var en av de första på marknaden i Norden som pratade om returer på det sättet som vi gör idag. Förvånansvärt ofta träffade vi handlare som sa att, men vi har löst returfrågan, vi gör det bara jäkligt svårt att returnera.
Den är ju, jag just det är inne på, det är ganska roligt, för jag läste för en tid sedan så många villkor som jag kom över, just hur returvillkor. Ja, men vi har öppet, om du ringer oss tisdagar mellan 12 och 1 och så har du tur, så får du ett formulär som du sen ska faxa in hit. Och det är precis det du säger. Vi gör det så svårt som möjligt.
Exakt. Och då får man ju, kortsiktigt så får man ju KPI-er som är väldigt snygga. Du har liksom 2% returandel inom fashion. Och man bara, wow, det här är ju, gud vilken bra affär det här är.
Men ingen återköp.
Men ingen återköp, exakt. Och man får massa andra problem. Man får jättedåliga ratings på såna kundomdömesajter. Och man bygger heller inte processerna kring att det här är en naturlig del av ens flöde. Utan det här är då ytterligare liksom en del. Det här är källarverksamheten som vi måste liksom ta ansvar för. Men vi egentligen inte vill. Och jag skulle också säga att det kanske inte heller är, jag tror färre kunder känner sig, det är också något vi ser statistik på, att kunder som upplever att det kommer vara svårt att returnera en vara om man inte skulle vara nöjd, är också mindre benägna att handla hos handlaren. Så att det går att få ner returgraden kosmetiskt, och det går att få ner den så att den är jätteliten. Men ofta skapar det helt andra problem. Det vi pratar om när vi pratar med våra handlare, men också handlare som vi hjälper, det är att fokusera arbetet dels kring att effektivisera och automatisera, så att ni blir av med liksom den huvudvärken och den kostnaden, och ni kan liksom inte så ni inte känner den friktionen själva kring returer som många handlare idag gör. Men utöver det att man också kollar på data man samlar in. Typ gör folk returer för att de inte vet hur produkterna kommer upplevas. Då kanske man ska investera i bättre produktbilder och size guider eller typ kundrecensioner så att folk förstår. Är det så att man har problem med sina 3PL-er, att kunder att får felaktiga varor, då är ju inte returen problemet. Då är det ju en kvalitetsfråga hos sitt lager. Att många tvättmaskiner åker ut med fraktskador på, men då kanske man behöver se över sina fraktavtal. Liksom. Så att, jag tror i många fall så fokuserar man ser returen som ett problem och man ser ofta som att kunden är skälet till att problemet uppstått.
Yep.
Och eftersom att man saknar insikten och oftast tyvärr kunskapen och datan, så tar man kanske inte alltid helt rätt beslut.
Det håller jag med om. Det har jag upplevt med en hel del e-handlare som ser det som en isolerat problem. Och sen när vi börjar prata om, precis som vi pratade om tidigare, bättre bilder, bättre beskrivningar. Jaha, det tänkte jag inte på. Men en annan sak som jag upplever ofta är att e-handlare inte budgeterar för returerna. I prisbilden, de bara säger att jag har sett att en konkurrent till mig har den här typen av produkt och säljer den för 2,99. Så då säljer jag den för 2,79. Men räkna inte in att kanske 40% av beställningar kommer tillbaka.
Mm.
Och plötsligt sitter de med en stort tom bankkonto och funderar, vad gjorde jag för fel? Ja, du budgeterad efteråt för returerna och då är det för sent. Och då kanske det blir att då gör de en krånglig process för att undvika returerna istället för, som du säger, en naturlig del av processen.
Mm.
När du pratar med dina e-handlare, pratar ni om att budgetera för returerna och faktiskt kalkylera in det i profit and loss?
Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Det är ju en av sakerna som vi möter på väldigt ofta när vi pratar med handlare. För att kunna budgetera någonting så måste du också veta kostnaderna för det.
Mm.
För att veta vad du behöver liksom, både lägga ut och vad du behöver få in för att täcka de kostnaderna. Och vi upplever, eller jag upplever i många fall när vi pratar med handlare, att de sällan vet vad det kostar dem idag. Mm. De är liksom på steget innan det. Och oftast så vet kanske inte de på kundservice vet kanske inte vad lagret gör kopplat till returer eller vilken omfattning. Och lagret vet inte vad ekonomi gör kopplat till returer, kopplat till kreditnotor och återbetalningar.
Så det kan vara lite att men returerna hanterar vi när det kommer och tar det som en...
Ja, vi tar det med vänster hand.
Ja.
Det är lugnt. Vi löser det då.
Om vi kollar specifikt på Norden skulle jag säga som har en relativt moget e-handelslandskap med många väldigt, väldigt duktiga handlare. Det är liksom inte en monolith. Det är inte en Amazon som styr hela marknaden, utan det är ett antal aktörer som är väldigt duktiga och de är väldigt nischade och de har investerat mycket i sin e-handel. Nej, men det vi har sett då historiskt är att många har lagt väldigt mycket fokus på försäljningen. Alltså man har investerat tungt i att man ska ha liksom fantastiska fraktalternativ, man ska ha en supersnabb checka, att man ska ha en snabb hemsida och man har jättebra customer acquisition funnel. Så att man är superbra på att sälja. Liksom. Man är otroligt bra säljarorganisation. Och sen så blir returen lite baksmällan för försäljningen. Men eftersom att när man växer så har ju oftast returen inte varit huvudproblem, utan man vill fortsätta växa, man vill få bättre och bättre siffror. Och då tror jag att vad man ser, många av de här returprocesserna växer upp organiskt i de här bolagen, lite på olika avdelningar, out of necessity. Efter ett tag vet man inte riktigt vad som händer. Och det har bara blivit en organisk massa där man inte heller kommunicerat. Man ser inte det som ett enhetligt problem, utan det har bakats in i kanske kundserviceposten. Och det har bakats in i liksom lagerbiten. Det har bakats in i avtalet med någon speditör. Det har bakats in i Klarna. Då har vi liksom återbetalningar där. Så att det har i många fall växt processer upp organiskt som kanske inte har varit optimerade och heller inte kommunicerats internt. Och det är extremt sällan som vi ens ser någon som är returansvarig inom handel.
Borde man ha returansvarig?
Jag skulle säga, om man är en handlare som har 40% returer, där nästan hälften av allting man säljer kommer tillbaka, då kanske man borde överväga att ha en person som ansvarar för det. På samma sätt som du har en kommersiellt ansvarig för försäljningen. Eller att
ja,
som du har en...
Absolut.
Det beror lite grann på hur man är organiserad som bolag, tror jag. Men jag tror absolut det skulle vara vettigt för många handlare som har en hög grad av returer och ganska stora volymer. Att ha en person, ha en grupp eller ha representanter från olika delar av verksamheten för att kunna hitta, identifiera omfattningen av arbetet som man gör och samla upp responser man får från kunder och hitta sätt som man kan förbättra det. Det finns oftast väldigt mycket man kan göra.
Det låter som ett gratis tips från Mr. Returns.
Ja, en returns-projektgrupp som ställer frågan varför får vi så många returns?
Ja, och typ så här, hur förhåller vi oss till det i organisationen?
Vill vi ha det?
Ja, men alltså, jag har suttit på möten med väldigt stora handlare, jag kommer inte nämna några namn här, men där vi haft personer på C-level, alltså vds och kommersiella chefer och så har vi haft folk som jobbar i lagret, så har vi haft folk som jobbar kundservice. På det mötet när vi presenterar vad vi gör och hur vi skulle kunna hjälpa dem så brukar vi ofta ställa frågor, typ hur gör ni idag och vad upplever ni era utmaningar och vad skulle ni vilja uppnå och så vidare för att kunna förstå deras utmaningar och sen liksom ta fram ett förslag på hur vi skulle kunna stötta dem. Alltså vid flera tillfällen så har ju en person i rummet sagt någonting som går helt emot vad en andra personen säger på samma möte. Och de kollar på varandra och bara, gör ni det här?
Ja, precis.
Det visste inte jag. Jo, men vi gör det hela dagarna. Vi har tre personer som gör heltid med det här. Jaha, ja, det visste inte vi liksom. Så det skulle många större handlare med lite större volymer skulle gynnas tror jag av att ha ett internt returprojekt och bara identifiera hur arbetar vi som organisation med returer och hur påverkar det vår lönsamhet, hur påverkar det arbetsmiljön, hur påverkar det effektiviteten, hur påverkar det våra kunder?
Cashflow
definitivt. Ja, alltså hur påverkar det vår hållbarhet? Vissa handlare, de skeppar ju grejer tillbaka som ibland kanske inte ens behöver göras det.
Ja, men tänk så här, om jag ska köpa en ny vinterjacka, säg, det vill man investera lite pengar i. Jag vet, den ska vara snygg. Säg man ska lägga 4-5 tusen kronor, vilket är väldigt mycket pengar. Mm. Men på ned man ska köpa en bra vinterjacka för 5 tusen kronor. Osäker på om den passar, då köper jag den i tre storlekar. Det är då direkt så låser jag ju 15 000, kanske någonstans hos en betalleverantör. Så att jag lider inte av det som individ. Så någonstans ligger de här 15 000 och svävar. Och jag är ju inte den enda konsumenten. Så att det finns väldigt mycket pengar som ligger frysta. För att de två andra jackorna, för jag behöver bara en jacka. Jag kommer returnera de andra. Någonstans här är det ju ett problem för e-handlaren. För då man får inte intäkt. Och det kanske blir så att jag returnerar alla tre. Då har jag inte haft chansen att sälja någon jacka överhuvudtaget. För att Simon, han köpte tre jackor.
Ja, och sen ska jag skicka tillbaka som efter säsongen är över.
Ja, tack för den.
Ja, precis. Ännu
och så kan man liksom inte ens sälja igen. Och sen kanske du har, du vet, fått någon fläck på någon av dem så du kan inte sälja dem till fullpris. Så det är absolut en del i det också. Och jag tror också, när vi pratar om, du vet, vi pratar om kommer returer finnas kvar och liksom vad kan man göra för minska returer. Det där är också en grej som jag tror man ofta ser, som jag ser också hos många handlare, det är att man inte ser hur ens försäljningsprocess påverkar antalet returer. Exempelvis den här handlaren som du köpte dina tre jackor ifrån i det här exemplet. Om det var så att en jacka kostar 5 000 och så står det så här, men du får fri frakt om du köper för 5 500. Så kanske du lägger till en jacka till. Mm. För att du förlorar ju ingenting på att beställa fler jackor. Så, ja, men då kan jag lika gärna prova den hemma liksom, och så ser du det. Och sen är du fri retur. Så då har du också fått incitament för att köpa mer än du behöver. Och du får heller liksom inget incitament för att göra ett mer hållbart val. Vilket kanske hade varit, ja, men jag köper den storleken som jag tror passar mig eller färgen som jag tror jag skulle uppskatta mest. Och sen kan jag byta fritt. Eller jag kanske kan byta till samma rabatt som jag fick när jag köpte den under Black Friday och så vidare. Och alla de här delarna påverkar ju antalet returer, det påverkar kundbemötandet, det påverkar likviditeten, det påverkar lagerhållningen, det påverkar allt.
Ja, jag tänkte bara, till er som lyssnar ute nu, det där tipset som att om du har 500 spänn kvar till frifrakt, köp inte en jacka till.
Nej, snälla gör inte det. Och snälla säg inte att jag har sagt det.
Nej, men det är lugnt, det här spelas inte in, så det är lugnt.
Men det leder perfekt till nästa fråga, för du nämnde fri returer. Och det måste vara the million dollar question, right? Ska jag erbjuda fri returer? Eller ska jag ta betalt? Vad tycker Mr. Returns om den frågan? Snälla. säger svaret. Jag har så många kunder som frågar mig hela tiden.
Det är ju mer en liksom psykologisk fråga än någonting annat. Alltså beteendepsykologisk. För i slutändan är det ju alltid kunden som betalar för oavsett. Eller riskkapitalisten om man inte är lönsam. Men på samma sätt som att handlare kan erbjuda fri frakt när man köper en produkt och ibland som man ser över ett visst värde och att man också kan få fria returer. Det är ju för att man har då troligtvis gjort någon typ av analys som säger att våra kunder vill gärna inte betala för frakten eller returen separat utan de är nöjdare med att vi bakar in det priset och sen så är det en smidigare, det är mindre friktionsfylld checkout-resa. Jag skulle väl vara lite konservativ eller vad kallar man det, lite ambivalent och säga att det beror lite grann på. Jag kan tänka mig att det vi pratar om mycket med handlare, det är att man behöver inte se returen och policyn som en monolit. Alltså du kan ha olika policies för olika typer av returer.
Mm.
Alltså en retur idag skulle ju kunna vara reklamation, det skulle kunna vara en hävning för att man ångrat sig. Det kan också vara ett byte till en annan vara om det är så att man skulle vilja ha någonting annat som man tror skulle passa en bättre. Och då skulle man ju också i teorin kunna säga att du får byta gratis. För att vi tänker att det är klart att vi ska hjälpa dig att hitta rätt. Om du har fått en jacka som du känner är jättesnygg men du tycker fitten är lite fel eller färgen är lite fel, ja, men då hjälper vi dig att byta till en annan vara och det kan vi göra kostnadsfritt för att det är en del av liksom vårt åtagande mot dig som en av våra kunder. Men om du har köpt 5 jackor och så häver du 4 jackor, ja, men då det kanske inte så är tänkt att funka liksom. Då kanske du ska betala någon typ av kostnad för det.
Eller bli avstängd.
Så kan man också göra.
Det har ju hänt, vi nämner inga namn.
Ja, det har
det
hänt.
Det kan vara lite dramatiskt också. Men jag kan förstå varför man gör det. Jag oftast får frågan, ska jag ha fria returer eller vad ska jag göra? Mitt svar är oftast, kolla på marknaden. Vad gör dina branschkollegorna? Och sen är det oftast en diskussion, eftersom vi jobbar väldigt mycket med internationell e-handel. Ska jag erbjuda fria returer till mina internationella kunder också? Och det har jag sett en skillnad, att internationellt är de faktiskt beredda att betala en slant för att returnera. Det ska vara proportionellt, det var ett fint ord för mig, till vad de har handlat.
Mm.
Men de är beredda att betala upp till 10 euro för att kunna ha rätt att returnera. Medan en svensk marknad, om man inte har fria returer, klick, då är man ur bilden, känns det som.
Men för när vi pratar om returavgifter, pratar vi om returavgiften för att täcka kostnaden kopplat till returen och returhanteringen? Eller pratar vi om det för att skapa en avskräckande variabel så att kunder returnerar i mindre utsträckning?
Intressant.
Jag tror det är både och, va? Det var de...
Grejen är ju så att när man kollar på vad det faktiskt kostar generellt, nu tar vi liksom generella siffror, för det är svårt att säga, det är olika, om du säljer liksom soffor för 49 000 eller om du säljer fast fashion t-shirt för 49 kronor, det är olika kostnader kopplat till det. Men generellt så kostnaden för en retur, där vi kollar på administration och hantering, är någonstans, jag skulle säga, mellan 150 till 250 kronor.
Och det är utan fraktkostnad?
Utan frakt, bara hantering och administration. Så att när man pratar returavgifter pratar man inte om de summorna. Man pratar ju mycket, mycket lägre siffror. Den kostnaden som man applicerar är ju egentligen inte riktigt, täcker egentligen inte riktigt den kostnaden. Jag tror man behöver tänka till lite grann, vad är syftet med den avgiften? Och kanske typ separera dem en aning. Typ, lite grann som vi var inne på tidigare, man kanske kan ta olika kostnader för olika typer av returer beroende på varför kunden troligtvis gör den typen av retur och hur det påverkar ens affär. Men det kan också vara att man betalar en högre returavgift om produkten är mer använd än den bör vara. Alltså det är kopplat till så här, men du har gått utanför och vi tycker rimligt att man ska använda en produkt för om man testar den. Man behöver liksom inte ta på sig den här snygga blazen på ett bröllop liksom, och komma tillbaka med svettfläckar. Då kanske man ska betala en avgift för det.
Då ska man få returnera den överhuvudtaget om man har använt den?
Ja, det är också en bra fråga. Kanske inte.
För det får man inte göra med skor, va? Man får inte, det är därför man säger att man ska alltid prova dem på en matta inomhus.
Ja. Jag tror den tidigare regeln var att man har rätt att använda produkten i den utsträckning som man behöver göra för att säkerställa att produkten är rätt för en. Och det är lite diffust exakt vad det innebär. Men...
Och precis, men då skulle jag kunna köpa en bröllopskostym och använda den på bröllopet, för det var enda målet. Och sen så returnerar den efter bröllopet.
Jag tror den hade varit svår att liksom argumentera för rätten.
Det beror på hur mycket man dansar. Om man inte dansar någonting och bara sitter i lugn och ro och försiktig när man äter.
Ja, det låter som ett väldigt tråkigt bröllop och inte dansa.
Ja, det kan vara väldigt tråkigt. Ja.
Men jag tänker mig typ så här, om du har så här, ta mig inte helt på orden på det här, för jag kan inte all lagstiftning och praxis i huvudet, men typ en kavaj, en kostym, den kan ju prova och se om den sitter bra, och du kan röra dig framför spegel och känna av, liksom, passar eller inte. Och likadant med skor. Men typ om du köper en dator och du kanske inte vet exakt hur kraftfull den är, då kanske du behöver starta upp den och köra det mjukvaruofficeten funkar som den ska. Så att jag tror att det finns lite olika spektrum kring det. Men det finns ju också en lagstiftning som kom till på EU-nivå för några år sedan som också ger handlare mycket större mandat att göra avdrag på återbetalningen. Aha. Om det är så att man har använt produkten mer än man tycker är rimligt och som påverkas med att sälja vidare den. Men nordiska handlare har varit ganska restriktiva med att använda den möjligheten. Och jag tror det handlar mycket om att man förstår att det är en annan typ av marknad i Norden.
Är det någonting som du upplever kunderna gömma i deras terms of service på webbsidan? Att den finns någonstans men den är gömt istället för att publicera den? Oftast finns det en FAQ med returns, det här är hur du returnerar till oss och så vidare. Skulle det inte vara bra att ha den stycke in i den FAQ istället för gömt någonstans i terms of service som ingen läser?
Ja, alltså jag tror att det är en bra fråga. Vi vet ju att väldigt många konsumenter som handlar från nya handlare som de kanske inte har gjort sedan tidigare eller kanske inte känner till varumärket. En av sakerna som man ofta kollar på är just returpolicy. Vad har jag för möjligheter att korrigera köpet om det inte blir rätt? För nu tar jag en ny risk. Det är en ny relation ska inledas. Vart ligger ens lagret? Liksom, är det här en svensk handlare? Eller är det här bara en Alibaba-e-handlare som har översatt sin hemsida till svenska? Inte för att Alibaba per automatik behöver vara dåligt, men bara din annan avstånd liksom till lagstiftningen. Jag vet inte. Jag tycker man ska vara så transparent som möjligt, för att det är aldrig schysst mot konsumenten att göra ett större prisavdrag på en återbetalning om konsumenten inte är medveten om det.
Det blir en backfire direkt.
Ja, men jag tror också man får skilja mellan så här ett missbruk, alltså att någon har missbrukat förtroendet som handlaren har mot konsumenten. Då har man ju, tror jag, alltid rätt att kräva att inte återbetala till fullo. Jag tror skillnaden med den här lagstiftningen som kom på EU-nivå, den gör det lite lättare att göra ett avdrag på återbetalningen. Alltså det behöver inte vara så att du har missbrukat policyn. Det kan vara, men du kanske inte har aktivt försökt missbruka policyn, utan det är svettfläckar på den här tröjan nu. Och det är inte för att du har gått ut och festat, det är för att du kanske inte hade duschat innan du provade den här på, exempelvis. Eller du hade ingen t-shirt under den här tröjan och nu så luktar den här. Så nu kan inte vi sälja den här för ny pris. Och därmed så kommer vi dra av x procent på värdet. Och det är, tror jag, en annan situation än den vi pratar om nu, där det är att någon har missbrukat policyn. Men jag skulle generellt säga att man ska vara transparent.
Absolut. Definitivt. Om det skulle jag uppskatta som konsument, att få veta i förväg, det här är reglerna. Och då, det visar både respekt mot e-handlare men också respekt mot mig som kund. Att this is it. Då blir det ingen argument om du följer dem här. Det är en liten sidospår, men vi var i japansk butik som säljer kläderna. Och min fru ska prova en sweater som hon ska dra över huvudet. Och då kom en assistent springande med en liten påse som hon ska ha över huvudet.
För att prova den?
När hon provar, så att hon inte får någon makeup eller smink på kläderna när hon provar det. Jag tyckte det var superbra idé, för det är någonting som man aldrig tänker på som kvinna. Jag har inte smink på mig, inte idag i alla fall, men vanligtvis. Så det är inget jag tänker på, men det var så smart att, och det är kanske det man måste också informera kunden, att tänk på de här sakerna.
Jag antar att de tog bort påsen efter en stund.
Hon har den på sig fortfarande idag, och det var i 1900, nej, jag vet inte hur miljövänlig det är såklart, men de gjorde inte det för mig med min skägg. Det kanske nästa gång, det är en utveckling av den.
För er som inte någonting. Har sett Dan Crew, han är 80% skägg. Det är bara två ögon, för piller som sticker ut liksom, ett hav av skägg.
Så. Det är lite som kakmonstret.
Ja, tack för den. Så.
Jag vill bara säga, generellt när man pratar om returer så hamnar man lätt i den här, liksom, jag vill inte kalla det fällan, men att man pratar om det som att det är konsumenterna som är problemet och att konsumenter is out to get you. Du vet, att de försöker missbruka alla regler, men min erfarenhet är att det är en ganska liten del av konsumenterna som faktiskt aktivt har satt system att missbruka returpolicies eller aktivt försöker få smink på kläderna eller liksom inte duscha innan de provar en tröja. Liksom. Det är helt vanliga människor som har liksom hektiska liv där den här transaktionen och den här shoppingupplevelsen är en liten del av hela deras shoppingupplevelse eller hela deras liv. Liksom. Och det finns ju också en risk med att man upplever att man har ett problem och man börjar misstänkliggöra alla kunder för att man har ett par kunder som sticker ut väldigt mycket och skapar friktion i organisationen. Eller att man inte ser sin roll i det hela. Alltså den här anekdoten som du pratade om, det låter ju som att det här är ju en handlare då som har insett så här. Problemet är inte att våra kunder kommer in från gatan och är sminkade och vill prova en tröja, för att många är sminkade. Det är väl kul att de vill besöka vår butik, men vad kan vi göra för att säkerställa att kunden kan faktiskt prova produkterna, men att vi kan minska svinnet och liksom att våra produkter skadas. Och jag tror den approachen och det perspektivet tror jag att många handlare skulle gynnas av. Att se returen mer som ett utlopp på någonting som troligtvis inte har gått helt rätt till. Det finns någon grundanledning här. Låt oss inte utgå ifrån att returerna per automatik är problem som har skapats av konsumenter som har returnerat. Utan hur kan vi gå tillbaks och förstå den här kundresan och förstå hur vi skulle kunna hantera bättre? I slutändan kan det bara vara så att amen, jag köpte en sak som jag inte längre vill ha och jag har rätt att häva den. Eller så. Men det kan också vara helt andra saker som spelar in. Och jag tror de flesta handlarna har ganska många saker i deras verktygslåda som de skulle kunna göra för att dels förbättra det för konsumenter. För konsumenter gillar inte att göra returer. Vem gillar att göra returer? Jag hatar returer. Alltså personligen, jag vill inte göra returer. Men de fall jag gör det, då vill jag att det ska vara lätt. Jag vill gärna få rätt från början. Och det tror jag gäller de flesta konsumenterna.
Och det är någonting som vi också lyfter upp, att processen ska vara enkel. Det behöver inte vara gratis, men att det ska vara hyfsat enkelt att returnera om du vill returnera och den dagen du behöver göra det.
Men om jag pröjsar som e-handlare 150 spänn i hantering för en retur, och det är inte räknat returfrakten, för som man måste fortfarande betala för returfrakten som e-handlare. För det finns ju ingenting som heter varken fri frakt eller fri retur.
Nope.
Även om det kan uppfattas så ibland. Men det är en helt annan diskussion. Så varför borde det vara gratis överhuvudtaget?
Ja, jag håller med. Jag som konsument skulle gärna bidra till att kunna ha rätt att returnera utan någon fråga. Den här Smålands möbelföretag tycker jag har en fantastisk policy att du får returnera, du får lämna tillbaka och du får no questions asked. Men de har sjuk omsättning och de klarar den typ av approach. Men själva processen är superenkel. Gå tillbaka, lämna över, varsågod, här är pengar tillbaka. Så jag tror den kundupplevelsen, precis som du pratade om i början, att då är man otroligt lojal till den och går tillbaka och tänker, men det gick jättebra. Det är en helt annan lojalitet till den, tack till hela kundupplevelsen. Enkelhet skulle vara är riktigt, riktigt viktig i processen. Och sen betalning, att ta någon typ av avgift, någon typ av administrativ avgift, även om det är en symbolisk summa, skulle också vara bra. Det är en liten bidrag till kostnader. Du behöver inte ta hela kostnaden, men en liten bidrag. För att få någon typ av, det blir inte lönsam med returerna, men någonting tillbaka i budgeten, i planboken, som säger att jag behöver inte bära alla kostnader.
För det måste ju dra, men 150 spänn, det är väl en form av snitt kanske. Jag tänker om man har komplicerade plagg eller komplicerade e-handelsvaror i, det kräver någon form av okulär besiktning när man tar tillbaka den. Är den här rätt? Vänd ut och in, kolla alla summor, kolla. Vad jag tänker på, vi kan beröra det kort, det är ju att det finns ju företag som är specialiserade på just hanteringen av returer som nödvändigtvis inte behöver ske i Sverige. Och där handlar det om volym. Man skickar ju inte 10 tröjor till ett annat land för att hantera returerna, utan det är för att det är så de...
Ja. Men det som oftast händer, och det här jag menar med att när man pratar om returen, så är det ganska lätt att kolla på en av delarna som påverkar hela returens hantering och administration. Men oftast innebär det fler delar. Så att Ja, du kan ha en underleverantör i ett annat land, låglöneland, som hjälper hantera de här. Det kan också vara så att du har en stor driftsfördel i Sverige lokalt där man gör returen, där man har jättemånga returer och man kan liksom hamra ut det snabbt och man har bra processer och liknande. Och det är ju en kostnad, men du har också många handlare idag som fortfarande ber kunderna ringa in eller mejla in för att få en returfraktsetikett. Och det är ganska stora kunder som fortfarande gör det. Och det är ju en tid som kundservice lägger som är ganska omfattande. Bara på den lilla biten. Och sen så skickar man tillbaka returen. Och i många fall, speciellt om man skickar den till något annat land, då tar det ganska lång tid för att någonting ska hända. Och eftersom att ingenting är digitaliserat, då kommer kunden igen kontakta kundservice och fråga: hej, vad händer med min retur? Ja, och då börjar den personen då säga: jag vet inte vad som händer med din retur, för att du har fått fraktet i katten. Men kan du snälla kolla vad som händer? Och så går de in på NShift-TA och kolla liksom, eller DHL Express, vad är fraktstatusen? Okej, men den här har ju faktiskt anlänt. Jag vet inte vad som händer. Ja, men då får vi logga in i affärssystemet. Har den hanterats? Ja, det verkar den inte gjort. Ja, men jag kontaktar någon på lager som får kolla i vårt VMS. Man har oftast inte en överblick över vad som händer. Man har inte en insikt, man har ingen automatisering. Och alla de här delarna påverkas. Nu har vi bara kommit fram till att produkten har liksom inte ens anlänt till lagret. Sen anländs till lagret, ja, man öppnar den, man kollar den och så säkerställer man att den är i bra skick och man kanske lappar på nya etiketter, man lägger en ny påse. Det är en del av arbetet. Sen bör man ju någonstans rapportera det här. Och det gör man det oftast i ett warehouse management system. Ibland gör man det i ett affärssystem. Och ibland är de här systemen inte kopplade. Då behöver man sköta den dataöverföringen manuellt.
Mm.
Och sen behöver man se till att det blir kreditnotor i sitt affärssystem. Man behöver säkerställa att återbetalningarna går iväg. Om en kund har bett om ett byte, då behöver man oftast gå in i e-handelsplattformen och skapa det bytet manuellt. Och sen, så det är otroligt många steg. Och det vi ser är ju att det är ju i princip samma flöde kring en retur som vid en vanlig försäljning. Man har bara valt att göra det manuellt för att generellt är e-handelsekosystemet byggt kring att optimera och effektivisera försäljningen. Och retur antingen efter hans liksom, tanke, eller så har det inte haft med i beräkningen. Och det är det som är den stora kostnaden rent administrativt, att det finns inga automatiserade processer, det finns väldigt dåliga systemstöd, och det är en stor del av det vi gör idag. Ja, vi erbjuder konsumenter en jättebra upplevelse, ja, vi hjälper kunder att byta, och vi har alla de här liksom sakerna som är värdefulla, men vi blir också motsvarigheten till affärssystemet, till TA-systemet, till VMS-et, till OMS-et, fast baklänges. Och vi möjliggör för handlare att frigöra alla de kostnaderna, all den administrationen, alla de här dåliga processerna som tar extremt mycket tid, kostar väldigt mycket och skadar kvaliteten. Så att när kunden behöver inte ens ringa in och fråga vad som händer, utan det händer per automatik. De får löpande uppdateringar. Och om någonting går fel, då finns det ett system som har koll på allt. Och att lösa det kundserviceärendet tar 5 sekunder istället för du vet, 2 dagar med väntetid. Jag bara maler på här.
Men det får du absolut göra. Det tror jag många ska uppskatta.
Jag skulle nu ändå hålla på här. Nu vänder jag mig till Dan här. Ja. Gällande de här kostnaderna kopplat till returer. Jag tror att det är värt att kolla på det kontextuellt. Jag kommer ihåg när jag köpte... Vi köper ju datorer och liknande till våra anställda. Och ibland så... Vi har ganska länge varit en startup. Och vi är inte alltid jättebra på att planera förväg. Så mer än ett tillfälle så har folk börjat. Och jag bara, helvete, vi har ingen dator.
Ska det behövas?
Och då joggar man ner till Eleganten liksom, eller en annan liksom kedja, och bara säger: jag vill med 3 MacBooks liksom. Och så bara smack, 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 och sen lite telefoner, och så bara går man ut. Så har man en ganska dyr kasse med grejer. Och så kommer jag, och så jag kommer aldrig glömma det. Så går jag, så ska jag betala. Och sen så här: vill han påse? Ja, jag tar en påse. Och så har hon betalt 2,50 för den här påsen.
Då blir man lite provocerad.
Och jag bara, jag har lagt 100 000 nu i den här butiken. Kan inte ni bjuda på en påse? Är det
nej.
Den ska gå hur.
Det kom en kostnad med emballage. Det hörde vi i de andra
podden. Den ska läggas ihop, ja. Den ska paketeras.
Jag fattar, och jag säger inte att jag förtjänar liksom specialhantering, precis, för att jag beställde ganska mycket. Just, okay, lite grann. Men jag menar bara att om man köper en bil för liksom 380 000, jag fattar att den kanske behöver tvättas eller poleras innan den går iväg. Men måste jag specifikt få det liksom så här: den här bilen måste vi tvätta innan du får den för att folk har pillat på den. Vill du ha en lortig bil eller vill du ha den tvättad för 249 kronor? Och någonstans tänker jag så här, fast nu har jag köpt en liksom high ticket item. Det är ett fullserviceerbjudande. Och jag har committat mig liksom. För mig spelar det ingen roll här, om du har lagt till 250 kronor eller inte på den här bilen. Men däremot att jag ska behöva ta nya beslut på saker som jag tycker är lite hygienfaktorer i den här transaktionen. Det hade nog fått mig att bli lite osugen. Och det var samma sak när jag typ så här, en eller flera anekdoter, jag var på Swedbank. Kan man säga namn på företaget?
Du får gärna säga namn.
Jag var på Swedbank.
Vilken bank?
Föreningssparbanken heter de då. Väldigt, väldigt länge sedan. Och så hade jag en gammal bankdosa som jag hade fått när jag var kanske 14 eller någonting. Och så var jag vet inte, 20, och så bara min dosa hade dött och batteriet hade tagit slut. Och så gick jag dit, ställde mig i kö. Jag bara, hej, den här dosan som ni gav mig, den funkar inte längre. Jag skulle behöva en ny eller nytt batteri. Vad gör jag? Och det var så, de hette Swedbank då, men på dosan stod det Föreningssparbanken. Och de bara, vi har använt de här doserna längre, så du behöver en ny dosa. Jag bara, okej, men jag tar en ny dosa. Och så sa, men det kommer kosta bla 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 bla, typ. Och jag bara, men den här dosan stödjer ni inte ens längre. Ni är inte ens Föreningssparbanken och den funkar inte. Och jag är kund till er sedan många år tillbaka. Borde jag inte bara kunna få en ny dosa? Eller typ, vad är grejen här liksom? Och de bara, nej men det går inte liksom. Och jag, som den envisa man jag är, så jag avslutar alla mina konton på den dagen. Och så bara, jag vill inte vara kvar här liksom, kund.
Gjorde det?
Ja, ja. Så nu är jag på SCB.
Och då fick man en gratis
dosa. Och alla företag har startat sedan dess också på SCB. Och det är ju en personlig grej. Jag vet inte, jag kanske är lite extrem med det, men jag kan tänka mig att är man en långsiktig kund, om man köper dyra varor eller högengagemangsvaror där det kanske är en längre säljprocess eller en annan typ av relation, då kan jag tycka att en del av det serviceerbjudandet är att, även om jag fattar att det är kosmetiskt, för slutan är jag kunden och betalar för det, men jag kan uppleva att det är ganska skönt att bara, okay, men nu har vi gjort den här transaktionen, nu är vi nöjda med varandra. Ni gör en bra affär, jag får någonting av stort värde, annars skulle inte jag betalt så mycket eller haft så här lång relation. Nu går vi till nästa grej. Och så kommer någon och bara, men du behöver också betala försäkring för 12 kronor. Och tänker bara, kan vi inte bara sign off nu så vi kan gå vidare. Men däremot om jag hade köpt liksom en vara som är väldigt billig eller en annan kontext. Och jag förstår liksom att marginalerna är små och att... Ja, Kanske lite vettigare. Jag tror att man kan gynnas av att se över sin egen affär. Vad man tror är vettigast utifrån sina kunder. Hur frekventa är kunderna? Man kanske inte ens borde ta en fraktiv. Man kanske borde inspireras av Amazon och ha något Prime-erbjudande. Typ att det är inte alla som är medlemmar. Ni får alltid fri frakt och fria retur eller fria byten eller vad det nu är. Eller om ni är medlemmar så kan ni få ett plusmedlemskap för x kronor i månaden eller per år. Och då får ni de här sakerna.
Gratis påsar.
Skulle kunna vara. Jag säger inte att man inte ska ta betalt av sina kunder och men jag tror att man ska, jag skulle nog inte vara så snabb med att bara blanko beslut att alla ska nu betala returavgift, alla ska betala fraktavgift, alla ska betala orderavgift eller vad det nu skulle kunna vara, utan man tänker till, vad är dynamiken mellan mig och våra kunder? Hur frekvent är de som köper? Vad för typer av liksom, cart values har vi? Yeah. Vad har vi för CLTV? Vad har vi för marginaler? Och vad tror vi att våra kunder skulle uppskattas av? Och vad för typ av incitament skulle vi kunna skapa genom att lägga till nya avgifter eller skapa nya modeller i checkout-upplevelsen? Och straffa inte alla kunder bara för att du har några kunder som du tycker missköter sig.
Så om du ska ge tre tips, tre konkreta, vad ska de vara?
Som handlare då? I det här scenariot pratar vi om att de är stora eller små handlare. Det är ganska stor skillnad.
Vi börjar med små, de startups som returen är ett ganska stort fråga för dem.
Okej, tre tips för små handlare hur man skulle kunna hantera returer på ett lite smartare och effektivare sätt. Transparens mot kund, så att kunden förstår vad det innebär att göra en retur. Dels för att ge dem tryggheten i att du som en mindre handlare som kanske inte har så välkänt varumärke också kommer ta ett ansvar för den här relationen efter de har betalt för produkten. Och det tror jag dels kommer hjälpa kunder att känna sig bekväm att handla, vilket kommer förbättra customer acquisition. Men det kommer också innebära att när den här personen då eventuellt skulle vilja göra en retur, då är ni båda överens om vad processen ska vara. Så att transparens och tydliggöra vad som gäller kring returen, det skulle vara det första. Det andra skulle vara, är du en mindre handlare idag och har ganska få returer, lägg inte för mycket tid och energi på att överarbeta returen. Liksom drivs inte av dina rädslor av att alla kommer göra retur hela tiden. Jag tror många är rädda för returer. Många är rädda att det kommer komma en uppsjö av grejer tillbaka. Men är det så att du är ett mindre varumärke och du inte enbart konkurrerar med pris, så är det sannolikt så att kunder söker sig till dig som en handlare för att du har någonting som de verkligen är intresserade av. Och de är i större utsträckning en ambassadör för det som du representerar. Anta inte att de är dåliga kunder och att alla kommer vilja returnera. Det är väl det andra. Och sen så skulle jag säga, även om man kanske inte har haft tiden eller pengarna för att investera i ett retursystem eller liknande, eller att man kanske inte har volymerna som skulle rättfärdiga en sån typ av investering, ha någon typ av intern dokumentationsprocess så att du kan följa upp i efterhand. Så att du vet varför kunder gör returer, att du har koll på hur många returer som sker. Att hitta outliers, är det vissa produkter som returneras, då kanske du har ett problem med kvalitet och kanske borde prata med din leverantör. Är det så att folk gör returer i väldigt stor utsträckning för att ni packar fel? Ja, men som sagt, kanske se över hur du packar. Kanske inte ska packa dina varor mitt i natten när du liksom har lagt ungarna, utan du kanske borde göra en annan tid på dygnet. Så att du ändå får, du kan liksom förbättras över tid genom att samla datan på ett ganska lätt sätt. Det kan bara vara ett Excel-ark. Men så att du kanske en gång per månad, en gång per halvår, en gång per år kan gå tillbaka och bara, vad hände? Ser vi några skillnader? Finns det någon marknad som har jättehög returgrad och inte? Finns det personer som vi ser returnerar jätteofta? Det skulle jag säga.
Och stora företag?
Vi har ju rört vid några av de ämnena redan under det här samtalet. Men det första jag skulle säga är, gör en ordentlig inventering. Acceptera inte bara att det ni gör idag och er nuvarande bild av returen är den som nödvändigtvis är den korrekta, utan utmana internt och ställ jobbiga frågor. Och prata med personer som faktiskt jobbar operativt dagligen med kunder och med interna processer. För att ofta så fastnar många av de här processerna och det arbetet hos de personer som gör arbetet. Och de som är mellanchefer eller ännu högre uppsatta chefer har tyvärr inte alltid insyn i vad man faktiskt lägger tid på, utan det är bara en budgetpost. Man har kundservice, logistik, payments. Och så har man lite konsultbyråer som gör lite grejer. Men man vet alltid inte riktigt vad som faktiskt ingår där. Så att en ordentlig inventering av organisationen. Vad gör vi idag? Och varför gör vi det? Finns det andra sätt som vi skulle kunna göra saker på? Vad gör andra människor i branschen? Vad tycker våra kunder? Gå igenom alla ratingsidor. Prata med underleverantörer som DHL, som 3PL-lager. Prata med kundserviceorganisationen och alla outsourcade liksom, telefoncenter som man arbetar med. Vad säger folk om oss? Och sen spesa ner och börja räkna på det. Vad kostar det oss? Dels i cash månadsvis. Vad kostar det oss i friktion? Många som jobbar med returer idag, med dåligt systemstöd, med dåliga processer, de har inte jättekul på jobbet. Och de vill sällan fortsätta jobba med det här, vilket skapar helt andra typer av problem. Och det innebär också att de här personerna inte alltid kanske har möjlighet att stanna längre perioder med verksamheterna. Vilket skapar problem med consistency och kvalitet mot konsument. Okay. Så att jag skulle säga inventering, uppmappning av vad man faktiskt gör idag och börja sätta värden på det. Både i pengar men också i hur det påverkar kundlöftet och den långsiktiga hållbarheten för affären. Sen skulle jag säga att den här diskussionen som vi pratade om, ska man ta betalt för returfrakten? Ska man ta betalt för returen? Ska man ha olika policies i olika marknader? Ska man presentera policies på olika sätt? Vad säger datan liksom? Mm. Och sen, jag tror att teamet är ju lite, jag är ju lite partisk här, men är man en större handlare som inte har sett över sin returprocess på evigheter och att man behöver göra arbete som vi nu pratar om nu, då skulle jag säga, prata med någon som kan returer. Och det kan vara en aktör som oss som är experter på returer men också har en egen mjukvara. Vi kan väldigt, väldigt mycket om returer. Jag säger inte det bara för att jag försöker sälja in mig själv. Men det har gjort lite grann kanske. Men jag menar, vårt team har gjort det här dag och natt i 6-7 år nu. Och pratat med hundratals handlare globalt. Och hjälpt väldigt många att bli bättre på det här. Antingen genom att vi bara rådgett dem eller erbjudit våra mjukvara. Men om inte oss, ta in någon person internt. Jag skulle säga anställ någon istället för att gå till en konsultbyrå. Ta in en person som är skarp eller en person som redan jobbar i verksamheten och lägg ansvaret på dem att faktiskt ta tag i den här frågan och förstå hur skulle man kunna förbättra det. många av de här jobbar ju redan med, handlarna jobbar med affärssystem, de jobbar med systemleverantörer och sina egna underleverantörer. Prata med dem. Vad gör ni för andra kunder? Vad skulle vi kunna göra? Utifrån det, sätt en plan för vad man skulle vilja vara om 1 till 5 år. Och sen skulle jag också säga, var försiktiga med att gå in i extremt stora tekniska projekt innan ni vet vad ni är in på. Det blir oftast komplexare än man tror.
Du kliver in i podden som Mr. Returns och efter vår mangling och vår trevliga samtal kliver du definitivt ur podden som The Mr. Returns.
Menar du att vi ska returnera honom nu?
Nej, tvärtom. Återanvända.
Jag vet inte, nu ska jag reagera.
det bästa är att inte
återanvända mig. Gud. Okay.
Nej, vi pratar en del om emballage och så har ni inte redan lyssnat på den, kolla in podd avsnitt nummer 8 där vi fördjupar oss i emballage och förpackningar. Väl värt.
Det har varit supernyttig att lyssna och prata med dig idag. Jag hoppas att vi får möjligheten att göra det igen.
Det har varit supertrevligt. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och jag ser fram emot att lyssna på alla andra delar i den här spännande serien.
Tack. Tack.
Tack för att du lyssnade på DHL Living Room. Mer information om oss och våra gäster hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Se till att prenumerera på podden för att inte missa nästa avsnitt och flera smarta tips och råd. Vi hörs nästa gång.